coronans och klimatkrisens spår väcks frågorna på nytt om demokratins vara eller inte vara. Kan demokrati rent av äventyra vår framtid? Men om vi nu anser att demokratin tjänar mänskligheten väl, vad ska vi i så fall slå vakt om och vilken omsorg behöver den, demokratin? Kanske måste vi ompröva grundläggande idéer om demokratins principer och vad det är att vara människa, medborgare i ett demokratiskt samhälle idag. Filosofiska rummet gästas av tre personer som alla har skrivit om den sårbara demokratin och dess utmaningar. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och aktuell med den alldeles färska boken Folk och vilja, som har ytterligare en författare, nämligen Torbjörn Tännsjö, välkänd för de som brukar lyssna på Filosofiska rummet. Och här hos mig i Radiohuset i Stockholm på lämpligt coronaavstånd så finns också Daniel Lindvall, sociolog, som var huvudsekreterare i den senaste statliga demokratiutredningen och som tillsammans med Olle Westberg sen skrev boken Folkstyret i rädslans tid. Och i Umeå finns Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, verksam vid Karlstad universitet och som just nu arbetar med en bok om demokratins villkor. Ni är hjärtligt välkomna hit alla tre.
Tack.
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 Ordet demokrati, om vi börjar nu då, lite skollärarmässigt, det kommer ju från grekiskan och betyder ungefär folkstyre, men någon gemensam definition av det här begreppet finns inte. Däremot så finns det ju saker som vi kopplar till demokratin. Människors lika värde, yttrandefrihet, likhet inför lagen till exempel. Och innan vi pratar mer om demokratins styrkor och svagheter så skulle jag vilja att ni definierar vad ni lägger in i det här begreppet demokrati. Vill du börja, Folke?
Ja, det definieras ju på lite olika sätt och det behöver inte vara något fel tycker jag. Olika definitioner kan vara bra i olika sammanhang och för olika syften. Det är till exempel vanligt att se demokrati som en egenskap hos en stat. Och då menar man kanske att det här staten måste vara en rättsstat, det måste finnas vissa rättigheter som garanteras i lagstiftningen och omröstningar givetvis och annat. Och en del sådana definitioner bygger in väldigt mycket i demokrati. Många villkor måste vara uppfyllda för att, och det kan vara också i varierande grad. Vi har valt i den här boken en lite annan vinkel, och det är att inte se demokrati som en egenskap hos stater i första hand, utan framförallt en egenskap hos beslut och beslutsmetoder. Så vi talar om när beslut har fattats demokratiskt och vad som är en demokratisk beslutsmetod. Och skälet till det är då att vi vill ställa vissa frågor, nämligen som går lite utöver det här frågan om vad en demokratisk stat är, nämligen när, var och hur ska man använda den här demokratiska beslutsmetoden. Så vi har en ganska snäv definition och den går egentligen ut på att ett beslut är demokratiskt har fattats genom en sån här metod, om metoden är sån att den säkerställer att majoriteten får sin vilja igenom. Om det finns en majoritet, i vissa enskilda fall finns inte. Men om det finns en majoritet så ska det säkerställas att den går igenom.
Malin, vad säger du?
Ja, jag måste ju börja med att instämma med Folke att det finns en mängd olika definitioner av att det är bra och att det kanske är det som också karaktäriserar demokratin, att vi inte kan naila fast den, om man får uttrycka det så. Den rör sig. Jag tänker på demokrati som ett sätt att leva tillsammans på ett sånt här väldigt övergripande sätt. Men om jag ska konkretisera det lite grann så försöker vi i den här boken som har den preliminära titeln Trängd demokrati, som jag skriver med tre andra kollegor, att tänka på demokratin som tvådimensionell. Alltså både som en beslutsform kan man säga, mycket det som Folke just var inne på, men också som en slags livsform. Alltså att demokrati är ett sätt att vara i världen och att det då handlar om världen som just gemensamhet, jämlikhet och omsorg om demokratin. Men att det i det här demokratin som livsform måste också finnas det oberäkneliga, inte att formen i sig eller det som inramar den, som man då kanske kan säga är den här beslutsformen, utan snarare att vi vet inte vad demokratin kommer att generera. Det finns en, eftersom att demokratin också måste härbärgera en kamp mellan olika viljor och intressen. Och då menar jag inte fiendeskap eller polarisering, men just det politiska, att det måste försiggå någonting där som vi inte riktigt kan veta. För vet vi resultatet så är det inte en demokrati. Så lite kort så tänker vi på det sättet.
På vilket sätt är den trängd då?
Vi tänker att den är trängd primärt från två håll. Det ena hållet är ju det som vi kanske mest pratar om just nu i media och i andra samtal, om högerpopulism och om nedmonteringen av olika former av friheter och rättigheter. Och det ser vi ju i en mängd länder som vi brukar kalla för demokratier, som USA eller Ungern till exempel. Den här ganska aggressiva hotet mot inte minst demokratins beslutsformer. Men sen menar vi att det finns en annan, kanske lite mer osynlig del av någon slags skruvstäd där demokratin skruvas åt, och att det handlar om hur samhället styrs. Att vi har fått ett allt mer marknadiserat, en allt mer marknadiserad styrning. Alltså att det finns en ekonomism som på något sätt också har trängt in i det tidigare politiska och gjort det till en affär, om man kan uttrycka det så. Att det handlar väldigt mycket om att vi i det offentliga också nu ska uppnå effektivitet, och vi ska vara konkurrensutsatta och vi ska skapa goda affärer. Så vi har fått en form av styrning som också, tror vi då, riskerar att utmana och kanske utarma demokratin som livsform, att demokratin har ett egenvärde.
Nu har du fått många bollar att fånga här, Daniel Lindvall. Hur skulle du definiera begreppet?
Ja, nej, men jag ska försöka vara konkretiserad lite grann utifrån hur vi har förhållit oss till demokrati, både i den här boken Folkstyret i rädslans tid och den andra boken som jag har skrivit som heter Demokratin i klimatkrisens tid. Så måste man se demokratin som två delar. Det ena är ju att det är en beslutsform, så som folk pratar om, att det är ett sätt för att förverkliga folkviljan då. Och det avspeglas ju liksom hur vi beskriver det här i vår inledande paragraf i regeringsformen, där den offentliga makten ska utgå från folket, och liksom i amerikanska konstitutionen som börjar med "We the people". Men jag tror inte man kan begränsa till det, för att folket, man måste sätta och ställa sig frågan, vad är folket? Och det där är ju en klurig fråga, demokratin. Utåt så kommer man in på diskussion om gränser, vad inte tillhör folket, men inåt så utgår ju egentligen demokratin ifrån individer som gemensamt uttrycker en folkvilja. Och demokratin utgår, alltså det här är ju liksom en central punkt här, att demokratin grundar sig på individen, att alla individer har samma, att deras röster väger lika och har samma värde. Och den förståelsen avspeglas ju på något sätt en etisk ställningstagande om människan. Så på så sätt menar jag att demokratin både måste ses som ett etiskt ställningstagande om allas lika värde och en styrelseform. Och jag tror också att om man går tillbaka till, de gamla grekerna, så pratar ju, om man tar Perkeles begravningstal där han hyllar den grekiska demokratin, så pratar de om den, om att det är ett styrelseform där inflytande i staten är inte begränsat till ett fåtal utan tillkommer ett flertal. Och där var och en enligt lagen äger lika rättigheter. Så att demokratin måste både ha det här, det liksom, den reglerna för beslutsformen, men också regler rättighetsstadga som skyddar just de här principen om allas lika värde.
Ja, det ligger väldigt mycket i både det som Malin och Daniel har sagt här. Alltså skälet till att vi har valt en lite snävare definition än man brukar göra, det är att till att börja med så vill vi gärna att definitionen ska vara neutral. Så där. Den ska avgränsa någonting som man rent begreppsligt kan säga ja, det här är bra eller det här är dåligt. Så vi vill inte liksom att demokrati ska bli lika med bra, så att säga. Och det är inte för att vi inte tycker att demokrati är bra, för det är ju ett försvar för demokratin som vi ger i den här boken. Och vi tycker liksom att det finns en poäng med att skilja på olika saker, för då kan man tydligare se hur de hänger ihop liksom, istället för att baka in dem i ett begrepp. Det är vår ansats. Så det är klart, de här värderingarna om människans lika värde, rättigheter och så vidare, det är ju viktiga saker om man vill försvara demokratin. Varför är demokratin någonting bra? Det tycker vi. Sen kan det ju också finnas avvägningar här i den här frågan. När, hur och var ska man använda den demokratiska metoden? Ja, för att avgöra den frågan får man då titta på de värden som man menar att demokrati förverkligar. Och det är människans lika värde, jämlikhet, det är frihet och autonomi, det är välfärd och de sakerna som vi räknar upp. Men vi tror att lite det här att man vill liksom rekapitulera varför demokrati, vad som är så att säga den värdemässiga grunden för demokratin. Och då tror vi att det är värdefullt att, så att säga, skilja mellan demokrati i en mer deskriptiv mening och de värderingar som används för att försvara demokratin.
Varför behöver vi prata om demokratin då idag? För oss är det ju ganska självklart att vi lever i en demokrati.
Ja, alltså som Malin också sa, den trängda demokratin, vi håller ju också med om den. Demokratin är under hot, alltså just nu, på olika sätt. Och det finns mer att säga om det än det. Malin sa, räknar ju upp en rad saker som man kan diskutera, och det finns en rad andra hot också.
Vad skulle du lägga till då?
Ja, alltså det här med ekonomism till exempel, det tycker jag ligger någonting i. Men jag tycker något mer grundläggande, det är ju att de nationella demokratierna har ju så att säga fått mindre makt över sina villkor. Därför att de kan inte längre så att säga har lika så att säga stora möjligheter att fatta olika beslut som påverkar medborgarna. Om man tar globaliseringen av kapitalet till exempel, av företagen. De kan liksom komma till ett land och så säger de så här, nej men vi vill etablera oss här men bara om ni gör så och så. Och då, det är klart att då försätts liksom de nationella regeringarna i en sorts utpressningssituation. Och det innebär att, kan man säga, att möjligheterna för politiken inom ett land har blivit mer begränsade. Och det är klart att när demokratin spelar mindre roll, så att säga, i samhället, då tror jag att man urholkar också engagemanget för demokratin.
Men om jag får komma in där, så tänker jag att jag håller med Folke, men jag tror att det här hör ihop. Alltså att ekonomiseringen har ju också skett inne i staten, om vi nu liksom talar om Sverige som exempel här. Att i och med att vi har fört in så marknadiserade logiker i vårt sätt att styra det offentliga, så blir det ju än lättare, skulle jag säga, eller än lättare för de här globala företagen att också ta sig in eller styra och ställa, eller vad vi nu ska kalla det. Alltså det är någonting, vi kan ju titta till exempel på den klassiska ämbetsmannarollen eller tjänstemannarollen, den som då ska, ja, med stor respektfullhet genomföra de politiska besluten. Vi har ju på något sätt, den rollen har ju blivit upphandlarens roll i en väldigt stor utsträckning i det svenska systemet, som också gör att politiken har kommit ännu längre bort från att faktiskt styra. Så att någonstans så är det att den här, om vi nu kallar det ekonomiseringen av det politiska eller marknadiseringen av styrning, har ju också politikerna på något sätt avhänt sig även internt inom nationalstaten mer och mer makt att styra. Många gånger så ställs ju frågan, men varför gör ni ingenting? Varför gör inte politikerna någonting? Och ibland tänker jag när jag hör sådana diskussioner, ja, vad kan de göra? Alltså,
Daniel Lindvall vill in här.
Nej, men jag tror att för att vi ska förstå att hur demokratin är hotad och svara på din fråga varför det är viktigt att prata om det här, så måste vi nog också gå tillbaka till den här ursprungliga frågan om liksom, demokratins existensberättigande. Och jag tycker att den moderna demokratin, den springer ju ur liksom ett konstaterande, ett förnuftmässigt delvis konstaterande att statsmakten måste bygga på idén om att vi alla är födda lika, jämlika. De här grundläggande idéerna som Locke och Rousseau kommer och som kommer upp i upplysningens tid. Och det där var ju liksom en förflyttning från en idé av att statsmakten bygger på någon slags gudomlig välsignelse eller någon annan typ av auktoritet. Här har vi en statsmakt, ett styrelseform som bygger på idén om individerna som jämlika. Och det är just den här grundläggande idén som jag vill mena att den här typen av rörelse som vi ser växa sig stark nu, den här högerpopulistiska rörelsen, vad vi ska kalla den auktoritära populismen, det är delvis där jag ser hotbilden, för att den här rörelsen tenderar att ifrågasätta just den här principen. Och det är där tror jag att så länge inte de demokratiska institutionerna kan tämja den här typen av populism, så kan den bli farlig för demokratin. Men, förlåt, bara för att koppla an till det ni pratar om, så även om vi får bort politiker som till exempel Trump, så kvarstår ju det faktum att populismen är också en symptom på någonting som stod fel i demokratin från början, som delvis kanske kan förklaras av det ni pratar om, där människor känner en maktlöshet och att demokratin har blivit tom på kraft.
Mm. Jag skulle vilja bara liksom komma tillbaka till det Malin sa. Jag håller med om att det finns en dynamik mellan den här ekonomismen och den här begränsade utrymmet för makten hos de nationella regeringarna. Och det kan ju också vara liksom att det här styrs lite, en viss tänkande kan styra vilka möjligheter politiken tror sig ha. Om det liksom etableras en uppfattning som säger nej, men så där kan vi inte göra, vi kan inte höja skatterna, då leder det till det och så vidare. Och då kan det också vara någonting som begränsar makten för demokratin, som också tror jag kan göra att folk känner sig mindre engagerade i demokratin. De tänker det spelar ingen roll vad jag röstar på, jag får i grunden samma politik ändå. Och det är klart, det är ju inte så engagerande om man förstår att det är på det sättet.
Vad har jag alltså som individ för ansvar då för det här systemet?
Ja, då tänker man ju att man inte har något ansvar. Det spelar ingen roll vad man gör så att säga. Men det är klart att man har ett ansvar, nämligen att påverka genom de kanaler som finns och peka på möjligheter som glöms bort och argumentera för dem och delta i det här arbetet.
Men alltså, jag tänker, frågan är om då dels det här problemet som ni beskriver, är det en kris för demokratin i sig? När det demokratiska systemet så som det är i Sverige och i de flesta andra demokratiska länder i Europa fungerar ju institutionellt sett på samma sätt som på den tiden då det var mer vitalt. Men det som har hänt är ju snarare att människor känner att det finns ingen politisk rörelse som möter de önskemålen, en känsla efter inflytande som man behöver. Det handlar kanske snarare om en politisk kris, om en kris i liksom de politiska idéerna och de aktörer som ska kanalisera önskemål från människor. Jag undrar om det är frågan om att vi behöver ett nytt demokratiskt system.
Men alltså, jag tror ju inte att det är så att det är bara de politiska ideologierna som har blivit omoderna eller uttunnade, om jag nu förstår det rätt, Daniel. Utan jag tänker att det faktiskt har skett en förskjutning i hur demokratin, alltså styrningen av demokratin. Och jag håller verkligen med om det Folke sa, att det är också hur politikerna själva begränsar sitt utrymme för att faktiskt styra. Och det här, det är ju ett skifte där... Ja, men man kan kanske säga så här, att det har blivit mera en fråga om att göra rätt saker i demokratin än att faktiskt kämpa om vilken sak som är rätt. Alltså, det har etablerats någon form av nästan hegemonisk förståelse om vad är framgång för en nation. Och det, ja, med risk för att tjata liksom om det här... ekonomiseringen av det offentliga, så tror jag att det ändå är den typen av ledord och värderingar som faktiskt drar undan det politiska utrymmet i demokratin. Och det är också därför vi ser de här, om vi nu kallar dem högerpopulistiska krafterna, komma in i de etablerade demokratierna, för att människor ser runt om sig i samhället orättvisor, problem, utmaningar, men de ser dem inte artikulerade i demokratin, hos liksom den nationella, traditionella politiken. Och då vänder man sig åt håll åt håll som vi kan tycka är väldigt problematiska, men som ändå politiserar, som säger men som lägger skuld på olika grupper och så vidare. Men det blir en dynamik, det politiska får komma tillbaka. Sen skulle jag bara vilja säga en annan sak. Det är att det finns ju också en risk för nostalgi, eftersom att vi nu tror jag är ganska överens om att demokratin är utsatt för hot och tryck och press från olika håll. Så tycker jag själv att jag behöver påminna mig om att men demokratin är ju också, har ju aldrig varit fullständig. Ja, vi går ju som statsvetare inte minst ofta tillbaka till Aten och den grekiska, men vi vet ju samtidigt att det inte alls gällde alla. Och det är ju viktigt att komma ihåg, alltså att det får inte heller bli en nostalgi, en längtan efter en liberal demokrati som vi tror att vi har haft. För den har ju alltid haft med sig stora problem, även om vi kanske hellre hade haft den just nu än det vi ser komma.
Säger Malin Rönnblom, statsvetare i Filosofiska rummet, som denna vecka tar sig an den trängda och ifrågasatta demokratin. Ska vi vårda den eller är det dags att skapa nya former för det gemensamma när världen har blivit global? Övriga gäster är Folke Tersman, filosof, och Daniel Lindvall, sociolog. Folke Tersman.
Ja, alltså jag tycker ju att de här demokratiska formerna som vi har idag är ju väldigt bra. Alltså, det är ju bland annat de vi försvarar den här boken. Sen tror jag att argumenterar vi också för att demokratin måste så att säga byggas ut och byggas ut på en sorts överstatlig nivå. Det kan vi återkomma till kanske. Men jag håller med det Daniel säger om att vitalitet, och jag håller ju även med givetvis om att den grekiska demokratin, det var ju inte något ideal, för det var ju många som var helt uteslutna från det politiska arbetet, eller de hade inget politiskt inflytande, så det är klart. Men jag kan vara rädd för den här sjunkande vitaliteten, att de här demokratiska verkstadsgolven så att säga förtvinar, att medlemstalen i de politiska partierna går ner. Och därför jag tror att om vitaliteten sjunker allt för mycket och det breder ut sig den här uppfattningen att det spelar ingen roll om man deltar i det här arbetet eller inte, det spelar ingen roll hur man röstar, då tror jag inte att de här formerna kan så att säga överleva. Så det är väldigt viktigt. Och jag menar, vi talar om de här högerpopulistiska partierna, men jag tror också, jag tror Daniel sa det, att vi måste försöka hitta en mer nyanserad bild på förklaringen till det här. Jag kan ju ta ett faktum då som vi nämner i boken, och det är att bland de grupper som idag röstar på Sverigedemokraterna i Sverige så hade ju röstandet gått ner under väldigt lång tid innan de kom in i riksdagen. Idag har röstandet även i de grupperna gått upp. Och det är klart, det här är ju det säger någonting, tror jag. Vilken slutsats man ska dra, det kan vi diskutera, men det kan säga liksom att det här är grupper som inte känt att deras intressen eller åsikter har blivit hörda i den politiska diskussionen. Och det är klart, det påverkar vitaliteten i demokratin.
Ja, jag skulle också kunna tycka att det av all bekymmer som vi försöker uttrycka runt den populistiska rörelsen så visar den åtminstone att det finns en förmåga att skapa ett engagemang och en känsla i demokratin. För vad som jag vill återkomma till det här, att det är inte i sig liksom de demokratiska institutionerna det är fel på, utan vad som har skett är att det har spridit sig en uppfattning om att om att det inte är möjligt att påverka vissa centrala frågor i samhället, till exempel den ekonomiska ordningen och så vidare. Och det kanske beror på delvis att det politiska ansvaret har individualiserats och vi till exempel när det kommer till frågor som miljö och klimat så har det spridit sig en uppfattning om att vi gör skillnad genom att flyga eller inte flyga eller vilka typer av konsumentval vi gör. Alltså de stora frågorna flyttas bort från den demokratiska arenan till att bli en fråga om våra egna individuella livsval. Och det där är väldigt problematiskt för samhällsutvecklingen och vår förmåga att möta stora utmaningar. Men jag menar att det finns mycket väl en möjlighet för en organisering runt idéer som för både skapar ett engagemang och som skapar en känsla och som också gör det möjligt att vitalisera den här, alltså de demokratiska formerna, föra tillbaka politiken in till, liksom, till den demokratiska arenan igen.
Och det är så man kan bygga liksom någon ny tilltro?
Ja, det menar jag. Jag tror inte att liksom, lösningen ligger inte att vi behöver skruva i demokratins mekanik, utan vi måste, liksom, vi måste ha en rörelse som svarar på de här frågorna som skapar en känsla engagemang igen. Och det tror jag är möjligt för att överbrygga liksom, de så att säga, demokratiska aktörerna, alltså personer som engagerar sig, och den bredare massan. Jag tror att det är fullt möjligt, och vi har väl delvis sett det med en del rörelser som klimatrörelsen, och framförallt under den här krisen som vi är inne i nu med covid-krisen, då vi plötsligt ser att jaha, staten har faktiskt en förmåga att ta väldigt, väldigt stora beslut som har stora konsekvenser för både företag och individer. Och det kanske ger politiken ett självförtroende igen.
Jag skulle bara vilja kommentera det här med den sjunkande vitaliteten, för jag håller verkligen med om att det här är oerhört viktigt. Men frågan är ju då, kanske kan det vara så att demokratin behöver nya platser, nya utrymmen. Alltså vi ser ju, visst, vi ser väldigt starka engagemang från olika håll, men vi ser ju också till exempel ett engagemang på sociala medier som är väldigt problematiskt. Alltså där det på något sätt, ja men både problematiskt ur, ja, hela den här hot och hat och liksom den typen av någon slags extrem från alla olika möjliga håll, sätt att kommunicera som ju också inte tillåter en gemensamhet och ett slags öppet demokratiskt samtal, om vi nu ska kalla det det. Både det och också de plattformar som vi använder oss av då, som ju faktiskt inte är våra, utan ägs av just globala företag med naturligtvis de intressen som ett företag har. Alltså jag kan ju ibland häpna över att människor på något sätt behandlar Facebook som om det vore vårt. Alltså som det vore kommunens eller statens liksom offentliga plattform. Jag menar inte att man inte ska använda Facebook. Jag bara tänker att det finns vissa förskjutningar också av vilka platser som är möjliga, vilka rum, vilka demokratiska rum som samtal ska föras i. Och här tänker jag att ja, då går det inte att titta bakåt, vi måste titta framåt. Jag menar inte att ni gör det i samtalet, men jag tänker att det är någonting här som händer otroligt fort. Alltså det är också en snabbhet i det offentliga samtalet som jag ibland kan tänka, är det jag som börjar bli gammal och konservativ och inte förstår liksom det nya och moderna, eller är det någonting här som också på ett sätt i alla fall pressar demokratin, för demokratin är i någon slags tålmodighet. Eller demokratin kräver både omsorg och eftertänksamhet, tänker jag. Och i den snabbhet som dagens kommunikation liksom är, som vi kommunicerar med idag, så är det ju frågan, hur kan demokratin och det demokratiska samtalet ta plats där? Det tycker jag tycker det är en viktig och väldigt svår fråga.
Folket Ersman.
Ja, nej, men jag håller helt med. Allt måste ju inte se ut som på 70-talet när jag växte upp. Så att, absolut, det behövs nya platser, nya sätt, nya former för kollektivt beslutsfattande. Och det är ju förenligt också med att vi slår vakt vid dem vi har. Och jag menar, det är ju också en tema i vår bok, att vi tycker att det är ju värdefullt med kollektivt beslutsfattande, inte bara i politiska sammanhang utan i många andra sammanhang, till exempel på arbetsplatser. Och det är bra att vi har den här vanan att delta i detta, att lyssna på andra, att fatta beslut gemensamt, att föra protokoll om vi ska ha sådana möten, men det kanske finns andra sätt givetvis. Och det tycker jag vi ska slå vakt om, och där tror jag att man kan se en förändring i samhället också, som delvis har undergrävt vitaliteten i demokratin. Jag kan tala om universiteten till exempel, som ju, där det länge funnits i beslutsfattande demokratiska inslag om att lärarna och forskarna, de anställda, får fatta beslut om på demokratisk väg om kursutbud eller andra sådana gemensamma frågor. Och det skapar en sorts vana vid kollektivt beslutsfattande som har undergrävts genom att en sorts marknadsmodell har införts på många universitet. Att det är en vd som ungefär som sitter och bestämmer och tillsätter chefer, och man tar bort det här så kallade kollegiala inslaget. Och när man gör det så förtvinar liksom den här vanan vid kollektivt beslutsfattande som i många olika former kan finnas i ett samhälle, som jag tror kan, är väldigt värdefullt. Inte minst, precis som du säger Daniel, när det finns krafter som vill individualisera alla de här besluten. Vi vet ju att klimatet kommer vi inte klara annat än om vi lyckas samordna kollektivt liksom.
Nej, men det, och jag håller helt med dig Malin när du säger att det så att säga, demokratiska samtalet har flyttats ut på arenor som står bortom så att säga, demokratins kontroll, alltså plattformar som är ägs av globala företag som dess, där ett samtal kan äga rum som är att ta den sån aggressivitet, ta uttryck i sån aggressivitet att det snarast liknar någon slags av politiskt våld. Och det känner vi till sen 30-talet, att det som fick Weimarrepubliken att falla sönder var ju att rädsla spred sig som delvis berodde på ökat våldsanvändning och så vidare. Och jag tror att här har vi kanske den andra stora frågan som är av ett stort hot mot demokratin. Det är ju att det är en ökad otrygghet, en rädsla som sprider sig som delvis kanske beror på att vi känner en otrygghet för framtids, för hur samhället utvecklar sig, för hur, att vi inte kan förutse var vi går någonstans. Men också för att den är delvis manipulerad av politiska aktörer som har det här som en affärsmodell för att vinna stöd för deras politiska idé.
Men om vi tittar lite grann då utöver världen, jag har varit inne på det flera gånger, den ökade globaliseringen, kapitalet som flyttar sig, och vi har också pratat om nya former för demokrati. Nya rum för demokratin. Ni skriver i er bok, du, Folke och Torbjörn Tännsjö, både om en fördjupad lokal demokrati men också någon sorts världsparlamentarism. Demokratin är ju ändå en ganska tungfotad historia. Processerna tar den tid det tar. Hinner vi det när klimatkrisen är här?
Man kan vara pessimistisk om det såklart, och det kan ju finnas skäl för det. Själv är jag inte fullt så pessimistisk, och jag tycker också när man tittar ut över världen så ser man ju många väldigt negativa tecken för demokratin just nu. Det är ju självklart, men man ska komma ihåg att väldigt många...
Varför är det självklart?
Ja, vi ser ju det som händer i Ryssland eller Belarus, i USA till exempel. Det tycker jag är en väldigt oroande, det som Trump ägnar sig åt nu, det är att undergräva förtroendet för de demokratiska institutionerna. Och det är klart att det tror jag undergräver tilltron till demokratin väldigt starkt.
Så men varför händer det här då globalt?
Ja, alltså, jag tror att han av de här skälen som vi har nämnt, jag tror att han attraherar väljare därför att de är väldigt trötta på att känna att det här löftet som demokratin ger, att vad vi tycker och vad vi vill, det kommer att avspegla sig i de politiska besluten, när de sen upptäcker att de här besluten, de anpassas direkt efter, ska vi säga, en elit i samhället, kanske de allra rikaste som lyckas finansiera de här presidentkandidaternas kampanjer och då som vill ha någonting för det. Så jag tror det finns en stor besvikelse. Det finns ju alla möjliga motivationer naturligtvis bakom. Men det pågår också väldigt många andra saker samtidigt som ju inte nämns lika mycket i medierna. Alltså man kan få en lite för förenklad bild kanske av vad som sker. Andra typer av samarbete mellan, inte minst inom på klimatområdet, och samordning när det gäller, ska vi säga, de stora städerna i världen kan komma överens om en mer hållbar framtid. Det är en ny typ av samarbete som kan vara, ha en positiv inverkan. Vi har sett att FN nu ska förändras, modifieras och ska ta mer hänsyn till, försöka skapa en mer transparent beslutsprocesser och sådana saker. Och det där pågår samtidigt som en sorts nedmontering av demokratin också pågår. Och jag skulle vilja säga det här med världsregering och så. Ja, alltså det är ju väldigt, ska vi säga, utopiskt, eller det kan ju låta väldigt verklighetsfrämmande, men samtidigt, vi är ju filosofer och jag tänker att filosofer måste ju kunna vara visionära på det här sättet. Och det vi vill säga framförallt är väl att det krävs en större, en bättre samordning på en global nivå för att klara alla de här hoten. Det är inte bara klimatet, det är ju antibiotikaresistens, det är ju sådana här finanskriser och det är ju väldigt många problem som bara kan lösas på den nivån. Och då behöver vi förstärka de politiska institutionerna som verkar på den nivån och gärna demokratisera dem. Och varje steg i den riktningen tror vi kan göra världen bättre rustad för att klara, ja, till exempel klimatet.
Vad tror du, Daniel Lindvall?
Ja, men det kanske är en intressant tanke för att ägna sig åt i filosofiska diskussioner. Men när det gäller för att hantera klimatet så tror jag inte att det är liksom nödvändigt eller precis det man ska sikta för. Jag ägnade ju då min förra bok Upphettning åt just frågan om demokratin kan klara klimatfrågan, och svaret är att utan demokratin så har vi antagligen ingen chans att hantera den här frågan överhuvudtaget, därför att demokratin har vissa kvaliteter som gör att vi kan hantera just den komplexitet som som klimatet utgör. Dessutom så är det min övertygelse att ju mer vi kommer inse att klimatkrisen är här och att vi står liksom in i tillstånd då frågan är liksom uppenbar och påtaglig, det brinner, då kommer det också driva på en folkrörelse som kommer kräva rörelse, som kommer kräva åtgärder och en radikalare politik.
Och vilka kvaliteter har då demokratin som mer specifikt för att klara det här?
Ja, men vad jag menar att klimatfrågan är ju inte en fråga som kan lösas med en typ av lösning. Den har den typen av komplexitet att det behöver olika typer av lösningar i olika delar av samhället. Och med den fulla komplexitet så är det bara en demokrati som kan hantera liksom den information och som dessutom har förmåga att testa olika lösningar och pröva om på nytt. För demokratin har en förmåga som auktoritära system inte har, det är att lära sig av sina egna felsteg. Och sen har demokratin i grunden är ju demokratin, fylls ju demokratin av ett innehåll genom engagemanget som enskilda i gemenskap driver på. Och där tror jag kan ge demokratin en kraft. Och jag tror nog att alltså en anledning till att vi liksom tvivlar om att demokratin kan hantera det här, det är ju att det här är en fråga av en allmänningarnas tragedi på global nivå. Men då menar jag att om en demokratier sluter sig samman och för en så att säga radikal omställning av samhällena och också kräver att andra freeriders, eller vad man säger, alltså länder som inte tar sitt ansvar, att de till exempel tvingas betala klimattullar eller något liknande för att de också ska fångas in i den ordning som vi upprättas. I det avseendet så tror jag liksom just att vi lever i en global värld, att det är en global marknadsekonomi. Det kan nästan vara en fördel i detta avseende.
Du ska strax få komma in, Folke. Jag vill bara först vända mig till Malin för att höra. Har du samma tilltro som Daniel?
Ja, alltså jag blir också väldigt inspirerad av Folke i det här visionära och tänker att det är inte bara är filosofer som får ha det. Jag tror att vi alla måste vara lite mer visionära, och då vill jag ta fasta på något som Daniel sa tidigare om det här med covid-19. Alltså hur, ja, men vi vet ju att kriser kan ju på något sätt, ja, öppna, skapa möjligheter för att göra andra saker, och en regering i det här fallet som visar handlingskraft och att man ser att politiska beslut faktiskt genomförs. Men covid-19 har ju också visat på behovet av gemensamhet och omsorg i ett samhälle. Även om vi inte tycker att alla beter sig som de borde och så vidare, så tycker jag att Det är väldigt många som gör det, och det visas en omsorg om medmänniskorna som går ganska tvärt emot den individualism som vi har blivit allt för vana vid. Och jag tror att det är just den här omsorgen och också jämlikheten. Vissa, inte minst vårdyrken, har ju blivit väldigt uppmärksammade i den här pandemin. Alltså att det finns vissa centrala värden i demokratin som jag då kallar någon form av i demokratins livsform. Ja, men som vi kanske tillsammans nu kan synliggöra i den situation vi befinner oss i. För demokratin måste vi ju ta hand om tillsammans. Och du ställde ju en fråga just i början. Varför behöver vi prata om demokrati? Jag tänker, vi behöver prata om demokrati hela tiden, för annars dör den. Alltså, för den är ju en ständig förändring. Vi måste leva med demokratin. Hur flummigt det än må låta, så tror jag att det är många människor som vill det. Och att det går att skapa förändring. Och att, som Daniel säger, att demokratin är ändå det bästa, tänker jag, som vi har. Och att demokratin har möjligheter att göra skillnad. Och inte minst när det gäller klimatet och andra utmaningar.
Och den där omsorgen du pratar om då, hur ska den gestalta sig? Hur långt ska den sträcka sig?
Alltså jag tror också att den här kopplingen mellan det allra mest lokala och det allra mest globala ändå är viktigt, även om det är svårt. Alltså, lär man sig hur vi nu ska jobba demokratiskt, det är ju lätt att titta på det man själv lärde sig när man började i föreningsliv och så vidare. Men som folkets exempel med universitetet, ja, vi måste ju på något sätt vara demokrater i relation till varandra, och på så sätt så har vi också en omsorg om demokratin. Mer konkret än så tror jag inte att jag kan vara, för jag tror också att det måste utvecklas i olika sammanhang på lite olika sätt.
Äntligen, Folke, nu är det inte...
Ja, jag skulle kommentera här. Alltså, jag tror vi är överens om att demokratin kan lösa alla de här problemen, men det vi säger... Och Daniel talar nu om att länderna kan komma överens, och så kanske det är någon som inte följer sig det här avtalet och är en free rider och så vidare. Och i dagens situation kan vi inte göra så mycket åt den saken. Vi kan peka finger och vi kan säga att den ska betala böter, men vi har inte några medel egentligen för att uppnå den här samordningen. Så och det är precis det som saknas i dagens situation, och det är det vi argumentera för när vi säger att vi måste bygga på den här överstatliga strukturen, hitta globala politiska institutioner som kan se till att de här avtalen följs, att de överhuvudtaget, att vi kommer överens på de här punkten. Genom en starkare, ska vi säga, starkare politiska institutioner på en överstatlig nivå, ett starkare FN, låt oss säga så kan vi försöka parera den situationen. Så det tror jag, vi kan inte vänta på att det händer, men vi kan arbeta för att det händer parallellt med att vi gör de andra sakerna. Och för det är precis det som, skulle jag säga, saknas i situationen idag.
Och var ska det här samtalet börja?
Ja, det ska vi alla föra såklart, men man kan ju ta EU som exempel. EU är för litet för att skapa den här samordningen, men det är klart, EU är ju ett exempel på en sån här överstatlig struktur som har ändå hjälpt oss komma framåt i många olika frågor. Och vi måste börja prata om, jag menar, vi har ju en del överstatliga globala institutioner. Vi har ju FN, generalförsamlingen. Vi kanske ska ha en rådgivande parlamentarisk folkförsamling vid sidan av den. Vi kanske ska ha vid sidan av internationella brottmålsdomstolen. Kanske vi ska ha en internationell miljödomstol till exempel, som kan hålla ordning på de länder som inte följer sig i avtalen och så vidare. Det är ungefär det vi pläderar för.
De nya demokratiska rummen således. Tack så mycket, Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Daniel Lindvall, sociolog och huvudsekreterare i 2016 års demokratiutredning. Och Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, verksam vid Karlstad universitet. Tack för att ni ville prata demokrati i detta filosofiska rum, som producerades av Marie Liljedahl. Ljudtekniker var Emilia Martin, och jag som tackar så mycket för oss heter Titti Hahn.